Vaters und Sohnes, den Heiligen an des Namen. Till inledning av min predikan läser en av veckans läsavsnitt i Gamla testamentet från Jonas bok i kapitel 3 och 4. Orden lyder i Jesu namn. För andra gången kom Herrens ord till Jona. Bege dig till Nineve, den stora staden, och förkunna vad jag befaller. Jona gav sig iväg till Nineve så som Herren hade sagt. Nineve var en oerhört stor stad. Det tog 3 dagar att färdas genom den. Jona började gå genom staden. Han gick en dag och han förkunnade. Om 40 dagar ska Nineve förstöras. Folket trodde på vad Gud hade sagt. De utlyste en fasta och alla, stora som små, klädde sig i säcktyg. När Gud såg vad det gjorde, att det upphörde med sin ondska, avstod han från det onda han hotat det med. Han lät det inte ske. Då blev Jona mycket missnöjd. I vredesmod bad han till Herren. Herre, var det inte det jag trodde redan här hemma? Det var därför jag ville fly till Tarshish förra gången. Jag visste ju att du är en nådig och barmhärtig Gud. Sen till vrede och rik på kärlek. Beredd att ångra det onda du hotat med. Så ta mitt liv, Herre. Det är bättre för mig att dö än att leva. Herren sade, har du skäl att vara vred? Jona lämnade staden och slog sig ner öster om den. Där byggde han sig en hydda så att han satt i skugga medan han väntade på att få se hur det skulle gå med staden. Herren Gud lät nu ett kurbisträd växa upp över Jona. Det skulle skugga hans huvud och befria honom från hans missnöje. Jona blev mycket glad över kurbitsen. Men i gryningen nästa dag lät Gud en mask angripa trädet och det vissnade ner. Och i soluppgången lät Gud en glödhet östanvind blåsa. Solen brände Jonas huvud. Han var nära att svimma och önskade sig döden. Det är bättre för mig att dö än att leva, sade han. Då frågade Gud honom, har du skäl att vara vred för kurbitsens skull? Jonas svarade, jag har alla skäl i världen att vara vred. Herren sade, du bekymrar dig för ett träd som du inte har lagt ner något arbete på och som du inte själv fått att växa. Som kom till på en natt och försvann på en natt. Skulle då inte jag bekymra mig om Nineve, den stora staden, där det bor över 120 000 människor som inte ens kan skilja på höger och vänster och dessutom många djur. Amen. Gud ger nåd, men inte Jona. Gud benånar. Är nåd lite av en nödvara ibland? Är det ibland svårt att förlåta? i veckans ämne är benåda med ett utropstecken efter. Jonas bok är en av 12 små profeter. Den berättar om en persons liv. På samma sätt som Ruts bok eller Esters bok. Och den avviker sig på det sättet från andra profeter. Den inte har några profetier. Dock innehåller den en profetia om en profetia till Nineves stad. Och med den här korta predikan, Jonas korta predikan, den var väldigt framgångsrik. 120 000 människor ångrade det som de hade gjort och vände om, gjorde bättring. Månne det var någon alls, månne någon av Gud sänd människa fått ett så stort genomslag för sitt förkunnande. Trots det blev Jona arg. Jonas bok. Den är lätt att läsa, den är kort. Men den väcker många frågor. Jag gav den här läsuppgiften även till konfirmander i sommar. Och jag gav dem som uppgift att göra frågor på den här. Och det gjorde de. Och med hjälp av dessa frågor har jag även själv kunnat förbereda mig för den här uppgiften. Det är nyttigt att fråga frågor. Men ännu nyttigare är det att skulle det vara att få svar på sina frågor. Under den tiden, Jonas tid, ledde man ett Israel-centrerat liv. Det fanns Israel och övriga världen. Det gudomliga och det gudlösa. Den gudomliga världen och den gudlösa världen. Så tänkte många israeliter. Här finns det ljus, men utanför är det mörkt. Det finns mörker. Inte ens Gud lever och påverkar där. På ett sätt var det väldigt sant. Stora folkmassor, eller folkslag, övergav Gud och dyrkade en gärna någon annan Gud. Och en sån här värld som nekar Gud gav utrymme för ondska och människors grymhet. Och på så sätt fick ondskan bli större i världen och växa. Och Gud började få nog. Nineves folk hade förtjänat förstörelse och en straff. Men Gud gav dem en chans till. Och där behövdes det en förkunnare. Och Gud valde Jona. Det här uppdraget var inte till Jonas tycke. Han flydde. Han tänkte att jag går till en plats där Gud inte finns. Jag går till, till det motsatta hållet, till Farshish. Så följde Gud Jonas flykt. Ordnade en prövning till honom. En storm. Så att Jona till slut fick erkänna att det var hans fel. Och så på Jonas förslag blev han kastad i havet. Men det där havet blev inte Jonas grav. Utan det var en prövning för honom under 3 dagar och nätter. Konfirmanderna frågade: vad var det månne för fisk som slukade Jona? Kanske inte är så konstigt. Säkert någon sorts storfisk, haj eller val kunde sluka Jona. Men det var ett under att Jona ändå behöll sitt liv där i fiskens mage. Gud gav Jona en ny chans. Det var Guds kärlek. Kärlek gentemot Jona. Men även Guds kärlek gentemot Nineveborna. Ja, uppdraget var inte avslutat. Och så fick Jona förödmjukad och lydig ge sig av till Nineve för att förkunna Guds ord och bättringspredikan. Och det här ordet togs emot. Människorna vaknade till. De kände sin synds tyngd. Så kan ordet påverka oss. På vilket sätt har ordet tagits emot här i det här mötet? Har det fått människor att känna av sin synd och ångra sina synder? Hade fått dem att längta till Guds nåd? Alla ångrade sig. Och som ett tecken för den där ånger klädde de sig i säcktyg och spridde aska över sig själva. Som Jobb berättar satte de sig i gruset för att ångra i sin ånger. Det visar en rätt sorts ånger när man finner sig själv vara syndig. Orsaken är i vår dammet och askan i oss, den gamla delen i oss som aldrig gör bättring. Som aldrig blir redare eller bättre. Jona tyckte att Nineveborna hade förtjänat en straff. Israels grannstat, den stora Assyrien. Var en den förtryckte andra stater och människor. Däremot levde israeliterna nöjda med sig själva. Någon sorts i ljuset. Och väntade på Herrens dag. Profeten Amos, som var verksam samtidigt med Jona, berättade och förkunnade om Herrens dag. Herrens dag som förstör fienden. Och samtidigt upplyfter israeliterna över alla andra folk. Det är inte meningen med Guds folk att lyftas över alla andra, utan att hållas på samma nivå som andra. Och det här uppdraget kändes för Jona ganska ironiskt. Att man skulle gå och förkunna bättringspredikan till fienden. Konfirmanderna som jag nämnde, de frågade också. Vad är den bildliga eller liknelse? Vad är liknelsen i den här texten? Vi kan tänka oss att profeten Jona, han representerar Guds folk som har fått uppgiften att uppgiften som är individuellt för alla oss. Alla kan vi på vårt eget ställe föra vidare det här ordet. Och Israel, som Jona representerade, som ett ljus för folket, även för fienderna. Och den här händelsen med alla sina detaljer, det måste hända även därför att av den eller ur den föddes ett viktigt budskap även till vår frälsare Jesus Kristus. När fariseerna bad Jesus om ett tecken, så gav Jesus dem Jonas tecken. På samma sätt som Jona under 3 dagar och nätter på något sätt i underjorden, så att säga, var även Jesus efter sin död i underjorden. Och på samma sätt som Jona blev han räddad därifrån och kom upp ut. Även Jesus uppsteg på den tredje dagen. Uppsteg. Kära vän. Åhörare. Är du på flykt? Har du fått ett uppdrag som du är rädd för, som ger dig ångest? Eller ett uppdrag som hotar ditt bekväma liv? Allt det här är bort från din Välkännade fritiden. Välförtjänta fritiden. Så får många som uppdrag eller uppgifter. Och det är bra att vi hittar att vi har hjärta och det rätta sinnelaget för att kunna ta emot uppdraget och sköta det. Och ta uppdraget som det kommer från Gud. Alla de här uppdragen är serviceuppdrag. Vi tänker hur mycket till exempel det här mötet har förutsatt att man uppgifter har tagits emot och vårdats väl. Kära vän. Och herre, har du fått har du blivit kallad? Har du fått en kallelse som du är rädd för och som du flyr ifrån? En kallelse till Guds rike. En inbjudan till Guds rike. När människan lyssnar på Guds ord är hon samtidigt som i ljuset. Om man har någonting på hjärtat som gör att sinnet är rastlöst, så kan det göra att man är lite skygg för ljuset. Man söker sig och försöker gömma sig. Men går det att gömma sig från Gud? Kan vi fly Gud? Vi kan säkert fly från andra människor, men inte från Gud. Får du ångest när du tänker att Gud ser och Gud vet allt? Är det lite tvärtom, att det ger trygghet att veta det där? Finns någon som ser och hör och vet allt? Finns någon som leder? Som i den här salmen som vi sjöng, som också är bekant till många konfirmander. Var skulle vi kunna fly? Det finns ingenstans där vi kan fly. Och vi behöver inte fly. Även psalmdiktaren berättar om det i psalm 139. Gud, du har granskat mig. Du känner mig. Du förstår mina tankar fjärran ifrån. Eva, det sitter eller uppstår, vet du det? Du förstår mina tankar fjärran ifrån. Eva, det går eller ligger, utforskar du det? Och med alla mina vägar är du för trögen. Du förrän ett ord är på min tunga. Se, så känner du, herre, det till fullo. Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand. En sådan kunskap är mig allt för underbar. Den är mig för hög, jag kan icke begripa den. Var ska jag gå för din ande? Och var ska jag fly för ditt ansikte? Får jag upp till himmelen, så är du där. Och bäddade jag åt mig i dödsriket, så är du också där. Tog jag morgonrodnadens vingar, gjorde jag mig en boning ytterst i havet. Skulle också där din hand leda mig. Och din hand leder mig och din högra hand fattar mig. Det här psalmstället ger oss liksom en trygghetsgaranti var än jag befinner mig. Ger en trygghet även när vi ska börja vår hemfärd. En trygg känsla även om vi beger oss iväg till en lång resa. På en lång resa. Skyddsänglarna går bredvid oss. Den här tanken om en Gud som ser, vet och följer med allt kan även påminna oss om våra egna föräldrar som alltid frågar om man, var man är och vad, hur det är med en, vad man har gjort, om allting är bra. Det är ett visst skede i livet kan det till och med irritera oss när vi är unga. Men det är ändå fråga om föräldrars kärlek gentemot sina barn. Juna var i livsfara. Men samtidigt var han på Guds handflata. Vi har säkert frågat oss själva ofta, i alla fall i vårt stilla sinne. När vi följer världens, när vi ser världens ondska. Om vi till exempel tänker det nuvarande situationen just här på det assyriska området. Vilka grymheter människor är kapabla till. Vi tänker i vårt sinne att skulle inte Gud kunna bryta det här och hindra alla dessa grymheter och illdåd. Guds mulla mal långsamt på sitt eget schema. Och det underhandlingar för sin lön i sinom tid. Vi behöver inte bry oss om det. Eller oroa oss för det. Gud ger oss framförallt en chans. En ny chans. För den här sökningstiden är någonting som kan ges till ett helt folk. Som i Nineve till exempel. Men även, det kan även ges till en enskild individ. Gå inte förbi den här sökningstiden. Ta Guds inbjudan på allvar. När du den hör, även idag. När du hör hans röst. Vänd inte ditt hjärta bort från det. Utan tro dina synder förlåtna. För Kristus skull, i hans namn och försoningsblod. Gud tar hand om dömandet. Vi behöver inte bry oss om det. Det är Gud som dömer. Han dömer med nåd och med det som är sant. Gud benådar oss. Men gör vi det? Sist och slutligen har vi en ganska stor makt. Där vi kan panta på Guds nåd. Om vi inte ger förlåtelse, så ger inte hela Gud förlåtelse. Har vi någon orsak att hålla den här förlåtelsen till oss själva? Även vi kan närma oss en människa som har felat. Men nåden först. Med nåd och sanning i den ordningen. Låt oss vara nådiga. Låt oss vara långsamma med hatet. Sen till vrede som det står. Och snabba till barmhärtighet och nåd. Låt oss dela med oss av den ovillkorliga kärleken och nåden. Men inte onådiga villkor. Vi har redan fått befinna oss under nådesolen i många dagar. Och fortfarande är det samma nåd som skiner från Guds rike eller i Guds rike. Vi har säkert också noterat att även om vi har fått mycket styrka till vår tro, vi har fått mycket näring. Ändå har vi säkert upplevt att det som nåd gör oss, det tar synden iväg igen. Den tar synden bort från oss igen. Därför vill även jag som är en till Guds rike inbjuden, som Guds trotjänare, vill jag dela med mig om Guds stora nåd och förlåtelse. Ni får tro alla synder och fel och brister förlåtna i Jesu namn och försoningsblod. I Jesu namn och blod och i alla synder förlåtna. I Jesu namn och blod, alla synder förlåtna. Var trygga. Det som man har fått förlåtet, det behöver man inte bära på sen. Så fortsätter vi för vår färd i tron som trostävlare. Nåd och förlåtelse vill även mitt hjärta uppleva. Och jag tror mina egna synder förlåtna. Så vill jag tro tillsammans med er. I Jesu namn. Amen.